Så, god morgon allesammans.
So, good morning everybody.
Och välkomna till detta söndagsmöte.
And welcome to our Sunday meeting.
Det är alltid underbart att mötas i Guds ljus.
Always great to meet in the house of God.
Och jag tror inte riktigt att vi alltid uppskattar det så som vi borde göra.
And I think that maybe we don't always appreciate it as we should do.
För oss är det långt mycket mera än en tradition.
And for us it's much more than a tradition.
För oss är det långt mycket mera än kultur.
It's much more than culture.
Det är vårt liv.
It's our life.
Vi kommer samman för att vi tror att det finns en levande Gud.
We meet because we believe there's a living God.
Vi kommer samman därför att vi tror att han har skrivit en bok.
And we meet because we believe that he has written a book.
Böckernas bok, Bibeln.
The book of books, the Bible.
Vi har den i vår hand.
And we have it in our hand.
Vi har möjlighet att undervisa det.
And we can teach it.
Bibeln säger att vi ska leva av varje Guds ord.
And the Bible says that we should live by every word of God.
I Matteus 4:4.
In Matthew 4:4.
Job säger samma sak.
And Job says the same thing.
Att han har upphöjt Guds ord högre än hans dagliga mat.
That he has, that he puts, puts the word of God higher than his daily food.
Så det är ingen liten sak vi har att göra med.
So it's not a small matter for us.
Kyrkan är mer än byggnad.
The church is more than a building.
Kyrkan är mer än det som vi ser.
And the church is more than what we can see.
Det är en levande organism.
It's a living organism.
Som är universal.
And it's universal.
Men den har lokala uttryck.
But it has local expressions.
Och vi är ett av dem.
And we are one of them.
Vi är inte de enda.
Not the only ones.
Det finns många andra kyrkor.
Many other churches.
Prisa Gud för det.
And praise God for them.
Alltså, det vore ganska illa om vi går den enda kyrkan bland 7 miljarder människor.
It's because we would be that if we were the only church among 7 billion people.
Ja, det behövs fler.
We need more than that.
Och Jesus sa att om de är inte emot oss, om de inte är emot oss, så är de för oss.
And Jesus said that if they're not against us, they are for us.
Så vi har alla anledning att be för Kristi kropp i världen.
So we have good reason to pray for the body of Christ in the world.
Samtidigt som vi har övertygelse om Guds ord.
At the same time we have convictions about the word of God.
Vi vill inte låta oss förleda.
We don't want to be led astray.
Vi vill inte nedvärdera Guds ord.
And we don't want to downgrade the word of God.
Och vi vill inte på det sättet falla i den fällan.
And we don't want to fall in a trap.
Om det innebär att vi av någon anledning inte blir accepterade.
And if this means that we are not accepted.
Då må det så vara.
Well, that's the way it is.
Vi kan inte kompromissa sanningen.
We can't compromise with the truth.
Men vi behöver heller inte provocera i onödigt.
But we don't have to provoke.
Vi har vad vi har.
We have what we have.
Vi förkunnade.
And we proclaimed.
Och vi tackar Gud för alla de som gör det. Tillsammans med oss.
And we thank God for all the people who do that together with us.
Vi har alla en själ.
We all have a soul.
Amen.
Det är vad vi kallar för den immateriella delen av människan.
And that's what we call the immaterial part of man.
Och den är fallen.
And it's fallen.
Det vet vi allesammans.
And we all know that.
Vad innebär det?
And what does it mean?
Det innebär att vår själ är naturligt kopplad till den här världen.
This means that our soul is naturally linked to this world.
Jag frågade Heidi lite grann vad hon skulle undervisa i söndagsskolan.
And I asked Heidi what she was going to teach in Sunday school.
Jag blev så glad på ena sidan.
And I was happy on the other.
Och ena sidan så blev jag så förvånad.
And on the other side I was surprised.
Att det hon skulle undervisa var exakt det som vi pratade om när vi kom hit i bilen.
That she was going to teach exactly what we spoke about as we came here in the car.
Hon skulle tala om hur människor i den här världen är förledda.
How people in this world are led astray.
Och jag vet inte om ni har upptäckt det någon gång.
And I don't know if you've discovered this sometime.
Men man är så förvånad.
But they are you get so surprised.
Vi vet början.
We know the beginning.
Vi vet slutet.
And we know the end.
Vi vet ungefär vad som finns emellan början och slutet.
And we know just about what is between the beginning and the end.
Inte riktigt detaljerna.
Not quite all the details.
Men sen ser man att människor agerar som om man inte visste någonting.
And then you can see people act as if they didn't know anything.
Man undrar liksom, hur kan det vara möjligt?
And then you think, how is it possible?
Ser ni ingenting?
Can't you see anything?
Förstår ni ingenting?
Can't you understand anything?
Nej, därför att den här världens Gud har förblindat människors hjärta.
No, because the God of this world has blinded the eyes of people.
Andra Korinthierbrevet 4:4 säger det.
Yeah, it says so in the 2 Corinthians 4:4.
Och i Efesierbrevet andra kapitel.
And in Ephesians 2.
De första verserna.
The first few verses.
Då talas det om hur Satan är härskare över luftens rike.
It says that Satan is the prince of the air.
Så det vill säga att allt som finns runt omkring oss, atmosfären så att säga.
Which means that everything that is around us, the atmosphere.
Den är laddad med sataniska lögner.
It's full of satanic lies.
Och för den som inte aktivt står upp och går emot detta.
And if you don't actively stand up and go against it.
Den personen eller de personerna kommer naturligt att bli förledda.
Then these people will be led astray.
Det är därför som Bibeln kontinuerligt säger och varnar oss.
And that's why the Bible all the time is warning us.
Att vi ska ta vara på den tid som vi har.
That we must use the time that we have.
I Efesierbrevets 5 kapitel.
In Ephesians 5.
Den 16 versen.
Verse 16.
Runt, om det är några versar runt där.
And some of the other verses there.
Så står det att tiden är ond.
Is it that these is an evil time?
Men friköp den.
But redeem the time.
Ta varje tillfälle.
And take every opportunity.
Att tala Guds ord.
To speak the word of God.
Att vittna för människor.
And to witness to people.
Och att stå upp för sanningen.
And to stand up for the truth.
Men det är inte vad vår själ vill naturligt.
But that's not what our soul wants naturally.
Vi ska tala om att undvika själens bekvämlighetszon idag.
And we're going to talk about to avoid the comfort zone of the soul.
Att undvika själens bekvämlighetszon.
To avoid the comfort zone of the soul.
Vi ska läsa två stycken.
We'll read two portions.
Det ena är från Jeremia kapitel 48.
One is from Jeremiah chapter 48.
Och verserna 11. 12 och 13.
And verses 11 to 13.
I säkerhet har Moab levt från sin ungdom. Han har legat i ro som vin på sin bottensats. Han har inte blivit tömd ur ett kärl i ett annat. Och inte vandrat bort i fångenskap. Därför har han kvar sin smak och hans luktsinne har inte förändrats.
Moab has been at ease from his youth. He has settled on his dregs. And he has not been emptied from vessel to vessel, nor has he gone into captivity. Therefore his taste remained in him, and his scent has not changed.
Se, därför ska dagar komma, säger Herren, då jag ska sända till honom vintappare, som ska tappa honom och tömma hans fat och krossa hans krukor.
Therefore, behold, the days are coming, says the Lord, that I should send him wine workers who will tip him over and empty his vessels and break the bottles.
Då ska Moab skämmas för Kemosh, liksom Israels folk fick skämmas för Betel som det förtröstar på.
Moab shall be ashamed of Kemosh, as the house of Israel was ashamed of Betel, their confidence.
Moab var ett litet land öster om Israel.
Moab was a small land east of Israel.
Deras stamfader var son till Lot.
And their ancestor was the son of Lot.
Och det är intressant att se deras bakgrund.
And it's interesting to see their background.
De levde i rebelliskhet.
They lived in rebellion.
De hade gudar som inte var Bibelns gud.
And they had gods that were not the god of the Bible.
Och här talas om Kemosh.
And here is Kemosh's mention.
Och han jämför detta med en gud som Israel hade satt upp i Betel.
He compares this with the god that Israel had put up in Bethel.
De hade en guldkalv som de tillbad.
They worshipped a golden calf.
Så att folket inte skulle gå till Jerusalem och tillbe den sanna guden.
That people wouldn't go to Jerusalem to worship the true God.
Och vad hände då?
And what happened?
Jo, så småningom så föll man i sådan ondska att Gud tillät Assyrien att ta över Israel.
Eventually they fell into such evil ways that God allowed Syria to take over Israel.
Nu väntade samma öde Moab.
And now the same thing was for Moab.
De skulle alldeles strax bli invaderade av babylonierna.
They were just about to be invaded by the Babylonians.
Vi kan nu slå upp Hesekiels 14 kapitel.
And let's turn to Ezekiel 14.
Och verserna 12 till och med 14.
And verses 12 to 14.
Så Hesekiel 14.
Ezekiel 14.
12 till 14.
12 till 14.
Herrens ord kom till mig, han sa.
The word of the Lord came again to me saying.
Du människobarn, om ett land syndar mot mig genom att handla trolöst, då skulle jag räcka ut min hand mot det och skapa brist på bröd och sända hungersnöd över det och där utrota både människor och djur.
Son of man, when a land sins against me by persistent unfaithfulness, I will stretch out my hand against it. I will cut off its supply of bread and send famine on it and cut off man and beast from it.
Om då dessa tre män fanns i landet, Noa, Daniel och Job, så skulle de genom sin rättfärdighet rädda endast sina egna liv, säger Herren här.
Even if these three men, Noah, Daniel and Job, were in it, they would deliver only themselves by their righteousness, says the Lord God.
Varför tar han upp de här tre männen här?
Why does he mention these three men here?
Ja, han tvungen att ge några exempel.
Well, he has to give some examples.
Jag är säker på att den här listan skulle kunna ha gjorts lite längre.
And I'm sure that the list could have been longer.
Men kanske inte jättemycket längre.
But maybe not that much longer.
Men han säger att det finns en tid.
But he says there's a time.
När ondskan har brett ut sig på ett sådant sätt.
When evil has spread in such a way.
Att en nationell omvändelse inte är möjlig.
That a national repentance is not possible.
Var befinner vi oss?
So then, where are we?
Jag vet inte.
I don't know.
Jag spekulerar inte i den saken.
I'm not speculating.
Man kan på ett sätt säga att det är väldigt långt gånget.
You could say in, on one hand that it's gone very far.
Men å andra sidan, om man tittar på andra saker som pågår i världen och vad som har pågått i historien, så jag vet inte.
But then if you look at other things happening in the world and what's happened in history, well, and I don't know.
Jag vet att Gud är väldigt tålamodig.
I know that God is very patient.
Jag vet att Gud är väldigt nådesfull.
And good, now I know that he is full of grace.
Men han säger här att Judariken,
but he says here that the kingdom of Judah,
som var sydriket,
which was the southern kingdom,
det norra riket som fortfarande hette Israel, hade redan gått i fångenskap till Assyrien.
The northern kingdom that was called Israel had already been taken captive.
Nu var också sydriket på gång.
And now the southern kingdom was also
Babylon stod för dörren.
Babylon was at the gates.
Eller Babylonien.
Babylonia.
Och då skulle också Moab komma med i samma veva.
And then Moab would be in it too.
Men så säger han att hur är det nu liksom, ska någon komma undan?
But then he says that what will happen, will someone get away?
Ja, vad sägs om de här tre männen?
Well, what about these three men?
Noah, Daniel och Job.
Noah, Daniel och Job.
Men han säger att om de fanns i landet då,
but he says that if they were in the country then,
så skulle de bli räddade.
They would be saved.
Men de skulle inte med sin rättfärdighet förmå att rädda de andra.
But with their righteousness, they wouldn't save the other people.
Ibland kan det vara så att en persons böner och rättfärdighet kan hålla tillbaks domen för en hel stad eller nation.
It can happen that a person's righteousness or prayers can keep away the judgment over a whole city.
Vi lever i den sista tiden, tror vi.
We believe that we live in the last days.
Vi tror att Gud kommer att rycka upp sin församling.
And we think that God will take up his church.
Vi tror att vi kommer att gå in i vad Bibeln kallar för den stora bedjan.
And we believe that we will enter into what the Bible calls the great tribulation.
Allt talar för att den tiden kan vara väldigt nära.
And everything points to the fact that this might be quite close.
Det kommer inte att ske en omvändelse.
There will not be a big repentance.
Världen har bestämt.
The world has made up its mind.
I sitt uppror mot Gud.
In its rebellion against God.
Och det kommer att kulminera i att det kommer en person som Bibeln kallar Antikrist.
And the culmination will be that a person will come that the Bible calls the Antichrist.
Och vi är på väg mot detta.
And we're heading towards this.
Vad ska vi då säga om det?
And then what should we say?
Vad skulle hända om de här personerna fanns idag?
What would happen if these person lived today?
Skulle Noah, Daniel och Job kunna hindra den här utvecklingen?
Would Noah, Daniel och Job be able to stop this?
Eller kan vi det?
Or can we do that?
Nej, baserat på det här skriftstället så verkar det inte så.
No, based on this portion, it doesn't seem like that.
Men Gud ser till individen.
But God sees the individual.
Och det är väldigt lätt i denna tid
att
bli förledd av ett politiskt tänkande.
To be led astray into thinking politically.
Det spelar ingen roll om det är till vänster eller höger.
As much as you think you're left or right.
Men man hoppas och tror att man kan rädda den här civilisationen.
But you hope and you believe that you can save this civilization.
Och framförallt kristna i västvärlden.
And above all the Christians in the West.
Säg, men vad är det som händer?
Say what's happening.
Vi håller på att förlora en frihet som vi har haft under flera generationer.
We are losing the freedom that we have had for generations.
Kanske förföljelse kommer också hit.
Maybe there will be persecution here too.
Vi vet inte om, vi vet inte när.
We don't know if or when.
Och vi vet inte hur.
And we don't know how.
Men han varnade Moab.
But he's warning Moab.
Och han sa så här att Moab har legat stilla.
And he's saying that Moab has been still.
Och han talar om hur man gör vin.
And he's speaking about how you make wine.
Och jag är ingen hembrännare, så jag vet inte hur man gör.
And I'm not very good at it, so I don't know how to do it.
Så jag har ingen aning om det.
I don't know anything about it.
Men tydligen är det så att vinet ska sitta.
But apparently the wine has to stay
still. Och då sjunker det ner och det blir som en bottensats.
And there's like a dreg sinking down to the bottom of it.
Och det är just det ordet, dreg.
And that's the dreg.
Det står att Moab är som det här dregget.
And it says that Moab is like this dreg.
Man är liksom bara där.
They are there.
Man har bara sjunkit ner.
They have just sort of sunk down.
Det finns inget fräscht där.
There's no freshness.
Man är bekväm på den plats man är.
And you're comfortable where you are.
Och man tittar sig runt omkring.
And you look around.
Och visst är det en massa problem där ute.
And yes, there are many problems.
Men samtidigt så har människor någon slags förhoppning.
But at the same time people have a hope.
Att vi är på rätt spår.
We are on the right track.
Äntligen börjar man liksom att ta tag i bitar som man inte har kunnat ta tag i tidigare.
At last we are dealing with things we couldn't deal with before.
Äntligen har vi skakat av oss det där kristna kulturarvet.
At last we've shaken off this Christian inheritance.
Som har hindrat oss från att vandra vår egen väg.
Which has stopped us from walking the way we wanted to go.
Och människor kan ibland slå sig för bröstet.
And sometimes people get proud.
Och slicka sig om munnen. Okej, man är nöjd.
They are content.
Med det man har.
With what you have.
Och man tycker till och med att man är på rätt väg.
And you think you're going the right way.
Man lever i lögn.
And you live in a lie.
Och han säger att jag ska sätta stopp för det.
And he says, I will stop that.
Jag ska låta babylonierna komma in.
I will allow the Babylonians to come.
Därför att ni har inte blivit tömda från kärl till kärl.
Because you haven't been emptied from vessel to vessel.
Vad innebär det?
What does it mean?
Jo, det innebär att vi sitter i samma kruka.
It means that we're sitting in the same jar.
Här är jag bekväm.
I'm comfortable.
Det har liksom formats runt mig.
In shape around me.
Så att Det här är den jag är.
This is who I am.
Allt fungerar bra, allt löper på.
Everything is okay.
Det är liksom det som gäller.
That's it.
Men egentligen så är det någonting fundamentalt fel.
But really there is actually something fundamentally wrong.
Gud vill föra mig vidare.
God wants to take me on.
Gud vill föra mig fram.
He wants to lead me.
Han vill hälla mig från en typ av krydda.
He wants to pull me from one kind of jar.
Till en annan typ av krydda.
Into another kind of jar.
Jag vet inte hur de här krukorna ser ut.
I don't know what they look like.
Men ni vet ibland hur det är.
But you know how it is sometimes.
Vi tror att vårt liv är på ett visst sätt.
We think that our life is a certain way.
Sen nästa dag så är det på ett helt annat.
And then the next day it's completely different.
Någonting
har hänt. Something's happened.
Kanske inte i våra ögon positivt.
Maybe it's not something positive enough.
Men då tänker vi liksom att men varför gör du det här igen?
But then we think, why God are you doing this?
Det är för att han vill hälla mig från kärl till kärl.
Because he wants to pull me from vessel to vessel.
Så att det ska finnas en fräschhet i mitt liv.
So that there will be a freshness in my life.
Därför att om jag sitter i samma kruka.
Because if I'm in still in the same job.
Då sjunker allting ner och det blir bara det här dregget kvar.
Everything sinks down and gets just this, you're left with this dregs in the bottom.
Jag surar.
And I turn sour.
Så när Gud häller oss från kärl till kärl.
So when God is emptying us from vessel to vessel.
Så är det inte för att göra livet svårt för oss.
It's not to make life difficult for us.
Utan det är för att föra oss fram och bli hans plan.
But it's to take us forward in the plan.
Vår själ älskar bekvämlighetszoner.
Our soul loves these comfort zones.
Vi, för det första, så vi gillar att vi lär oss så att säga ordförrådet.
And the first thing is that we learn the language.
Vi lär oss att tala kristianska.
We learn to speak Christianity.
liksom, vi vet vad vi ska säga.
We know what to say.
Jesus säger det.
God bless you.
Eller vad du kan vara.
Whatever.
Vi lär oss ett visst språk.
We learn a certain language.
Ja, han låter andlig, så då är han säkert andlig.
Well, he sounds spiritual, so I'm sure he's spiritual.
Men vi vet hur vi ska tala.
But we know how to speak.
Prisa Gud, halleluja.
Praise God, halleluja.
Vi kan de här orden.
We know the terms.
Och i första Thessalonikerbrevet 1:5.
And in first Thessalonians 1:5.
Så står det att Guds rike är inte ord utan kraft i den heliga
ande. It says that the kingdom of God is not the words but power in the Holy Spirit.
Ibland så kan vi vara helt tysta.
Sometimes we can be just silent.
Den tystnaden talar mer än många ord.
And this silence can speak more than many words.
Inte alltid, men generellt sett.
Not always, but in general.
Tror jag att vi behöver lära oss att vara tysta.
I think we need to be silent.
Inte alltid, men ofta.
Not always.
Att låta de ord som vi säger vara salt och ljus.
The words that we say be salt and light.
Att låta dem vara genomtänkta.
And to think through what we say.
Att inte bara att de är balanserade, men att de är att de har en verkan.
Not only that they are balanced, but that they have an effect.
En annan sak som vi gör.
And another thing that we do.
Det är att vi lär oss vad människor förväntar sig av oss.
Is that we learn what people expect from us.
Jag vet hur jag ska tala.
I know how to speak.
Men sen så lär jag mig också vad som förväntas av mig.
And I learn what is expected of me.
Ah, det är det här som jag ska göra.
Ah, this is what I'm meant to do.
Det är det här som kristna förväntas att göra.
This is what Christians are meant to do.
Så lär jag mig det.
And then I learn it.
Så nu pratar jag som jag ska.
I speak as I should.
Och nu beter jag mig som jag ska.
And I act as I should.
Eller vad som förväntas.
Or as is expected from me.
Men räcker det?
But is that enough?
Vad gör vi mer?
What else do we do?
Jo, vi försöker hitta ett område.
We're trying to find an area.
Där vi försöker att göra någonting i vår naturliga styrka.
When we try to do something in our natural strength.
Ah, det här kan vi.
Ah, I can do this.
Så nu hittar jag en liten plats.
And then I find a place.
Jag har rätt vokabulär.
I have the right vocabulary.
Jag har rätt beteende.
I behave correctly.
Och nu har jag också hittat ett område som jag kan göra i det naturliga.
And now I found something that I can do in the natural.
Jag behöver inte ens Gud till det här.
I don't even need God for this.
Nu sitter jag där i mitt kärl.
And I'm there in my vessel.
Och Gud säger, jag har ett annat kärl för dig.
And God says, well, I have another vessel.
Jag har en annan situation.
I have another situation.
Dit jag vill hälla dig.
Where I want to pour you.
Inte för att straffa dig.
Not in order to punish you.
Inte för att göra livet svårt för dig.
Not to make your life difficult.
Men för att du inte ska mista den här fräschheten.
So that you will not lose this freshness.
Och det är intressant att se hur själen letar efter den här bekvämlighetszonen.
It's interesting to see how the soul is searching for these comfort zones.
Och vi tror att det är där vi kan vila.
And we believe that this is the place we can rest.
Men egentligen är det ingen vila.
But actually it's not a rest.
Egentligen är det kontroll.
Actually it's a control.
Jag vill ha kontroll.
I want to be in control.
Det är naturligt.
It's natural.
Att vi vill ha kontroll.
We want to be in control.
Men det är inte den riktiga vilan.
But that's not the true rest.
Den riktiga vilan finns bara i honom.
The true rest is only in him.
Precis som pastor Peter nämnde här i början av mötet.
Just like pastor Peter said at the beginning of the meeting.
En vila hos honom.
A rest at him.
Den vila har ingenting med omständigheten att göra.
And this rest has nothing to do with circumstances.
Den vilan har ingenting med personer att göra.
And it has nothing to do with people.
Den har allt att göra med min relation med Gud.
That has all to do with my relationship with God.
Jag tror att det var Martin Luther som sa.
I think it was Martin Luther who said.
Att vår själ ska vara så stilla att vi kan spegla oss i.
That our soul must be so still that we can use it as a mirror.
Jag vet inte om jag har varit ute på en sjö någon gång när det är absolut vindstilla.
I don't know if you've been on a lake sometime and it's been all still.
Om jag är en seglare är det inte bra.
If I'm sailing, it's not good.
Då behöver jag vinden.
Then I need the wind.
Men det är helt still.
But the waters are all calm.
Det är inte en våg.
No waves at all.
Och jag tänker på hur våra själar oftast är som ett stormigt hav.
And I was thinking that our soul is most of the time is like a stormy sea.
Vågorna piskar liksom över oss.
And the waves are just going to.
Vi oroar oss för alla möjliga saker.
And we worry about all sorts of things.
Och vi längtar efter den här platsen där vi har kontroll.
We are longing for this place where we are in control of circumstances.
Därför att det är där vi tror att vi kan vila.
Because we think that this is the place where we can rest.
Vi talar rätt.
We speak
right.
And we behave correctly.
Vi gör det vi kan naturligt.
And we do what we can do.
Men jag sitter fast i en och samma kärl.
But I'm still there in the same vessel.
Jag är som den här bottensatsen eller däcket.
I'm like this dregs.
Och det vill inte Gud.
And God doesn't want me to do that.
Han säger, jag vill föra dig vidare.
He wants to lead us on.
Jag vet inte, men för mig är det en utmaning.
And I think for me it's a challenge.
För mig är det ett enormt privilegie att känna sanningen.
It's such a privilege to know the truth.
Sanningen är en bristvara.
Truth is something that we are lacking today.
Jag vet inte om jag har varit i länder där det är brist på någonting.
I don't know if you've been to countries where they have a lack of something.
Men man går in i en affär och det finns ingenting.
You walk into a shop and then there's nothing there.
Eller liksom det är brist på olika saker.
Or they're lacked in different things.
Och jag tänker så är det med sant.
And it's the same way with truth.
Jag menar det är så lite sanning som sägs och proklameras.
There's so little truth being proclaimed.
Det är helt otroligt.
It's amazing.
Men att få känna sanningen.
But to know the truth.
Och inte bara att känna den för egen del.
And not just to know it for yourself.
Men att också ha den och dela den med andra människor.
But also to be able to share it with other people.
Det är helt fantastiskt.
It's so amazing.
Och jag tror aldrig att vi kan upptäcka vår kallelse.
And I think that we can never discover our calling.
Om vi har vår identitet i en bekvämlighetszon.
If we have our identity in this comfort zone.
Vi kan inte naturligt bryta oss ur den här vi klämhet syn.
And we can't get out of this comfort zone naturally.
Vissa människor är lite av äventyrare till sin natur.
Some people are more adventurous.
Och man kanske gör vissa saker, prövar nya saker.
And maybe they do different things and try new things.
Men de flesta av oss är inte det.
But most of us are not.
Vi gillar att sitta i det där gamla kärnet.
We like to sit in this old vessel.
Och ha kontroll.
And be in control.
Men han säger att jag kommer att skicka någon dit.
But it says, I'm sent someone there.
För att krossa kärnet.
To break this vessel.
Och så har jag ett annat kärn.
And then I have another vessel.
Som du kan nu, så att säga, leva i eller vara i.
That you can live in.
Gud tar aldrig tillbaka sin kallelse.
God never takes his calling back.
I Romarbrevet 11:29.
Han
tar aldrig tillbaka
det. He never takes it back.
Den går parallellt med oss.
It's there, parallel with us.
Jag kan förneka den.
And I can deny it.
Jag kan förakta den.
And I can despise it.
Men den finns alltid där.
But it's there all the time.
Och den uppmuntrar, Gud uppmuntrar oss.
And God is encouraging.
Det är det här jag har till dig.
This is what I have for you.
Det är mer än vad du har nu.
It's more than what you have now.
Det är mer än bara det här enda kärlet.
And it's more than just this jar.
Jag har flera andra kärl för
dig. I have several vessels for you.
Och jag kommer att hälla dig från det ena till det andra.
And I'll pour you from one to the other.
Och vi säger stopp och belägg.
And we say no, stop now.
Jag är inte med på det här.
I don't want this.
Och Gud säger tyvärr.
And God says,
men jag som bestämde.
I'm next to the efficient here.
Men om vi kunde se slutresultatet.
And if we could see the end result.
Om vi kunde förstå varför Gud handlar som han gör.
And if we could understand why God is doing what he's doing.
Skulle vi inte kunna tänka oss att klaga.
Then we just couldn't think of complaining.
Därför att det han gör i detta liv.
God, what he's doing in this life.
Det är så stort.
It's so great.
Och det står att de prövningar vi går igenom.
And it says that the trials that we face.
I Romarbrevets 8 kapitel.
In Romans 8.
Jag tror att det är vers 17. Så att de är inte ens värda att jämföras med den härlighet som ska ges till oss i allihop.
It says that they're not even worthy of being compared to all the glory that we will receive for eternity.
Så Gud kommer att kompensera.
So God will compensate us.
Tänk på de här tre personerna.
Just think of these three people.
Vilka var de?
Who were they?
Noah. Var en.
Was one.
Daniel var en annan.
Daniel was another one.
Och Job var en tredje.
And Job was a third one.
Noah, vet vi, han levde före floden.
Men I don't know, Noah lived before the flood.
Han levde också efter floden.
And after the flood.
Han överlevde floden. Han och hans familj var de enda som gjorde.
He and his family were the only
survivors. Under 120 år byggde han på en båt.
He built this boat for 120 years.
Det i sig är ganska imponerande.
That's quite impressive.
Men särskilt i en värld som inte behövde båtar.
Especially in a world that didn't need boats.
För det fanns inga hav och sjöar för att använda dem på det sättet som det gör idag.
Seas and lakes to use them as today.
Intressant.
Interesting.
Så vad håller du på med?
So what are you doing?
Jag bygger en båt.
I'm building a boat.
Då har man en båt till.
What do you use a boat for?
Den flyter man på vattnet med.
When you float on the water.
Vilket vatten?
What water?
Det vattnet som Gud ska sända.
The water that God will send.
Över hela jorden.
On the earth.
Som en straffdom för ondskan.
As a judgment on evil.
Jag vet inte hur man översätter det, men okej, men hur, liksom, vad håller du på med nu då?
Vad är du doing nu då?
Ursäkta att jag väckte upp honom.
Han översatte
det. Ja, precis, att jag så, men jag tänker att liksom, vilken värld han levde i. Konstant hånande.
Constant mockery.
Gud ska inte straffa den här världen.
God will punish this world.
Vi lever som vi vill.
We live as we want to.
Och finns Gud där uppe?
And if there is a God.
Då får han minsann rätta sig efter oss.
Then he can do what we want.
Men Gud har sagt till Noah.
But God has told Noah.
Att min ande ska inte förbli i människorna mer än 120 år.
But my spirit will not be in man more than 120 years.
Det har ingenting att göra med, som en del undervisar, att människan blir bara 120 år max.
It's got nothing to do with the fact that man won't get older than 120 years.
Det var en profetia.
It was a prophecy.
Som talade om att det var 120 år kvar innan domen skulle falla.
Which said that there's 120 years left before the judgment comes.
Väldigt intressant.
Very interesting.
Och domen kom.
And the judgment came.
Och Gud räddade Noah.
And God saved Noah.
Sen hade vi Daniel.
Then we have Daniel.
Han var en ung man.
He was a young man.
Förmodligen i de unga tonårsåren.
Maybe a young teenager.
Kanske knappt det.
Maybe not even that.
Han var i ett ogudaktigt land.
He was in an ungodly country.
Och vad hände i det ogudaktiga landet?
And what happened in this ungodly country?
Gud sände Babylonien.
God sent the Babylonians.
För att ta itu med.
In order to deal with them.
Daniel blev bortförd till till landet.
And Daniel was
eller till Babylon.
Brought to Babylonia.
Och där så kom han i tjänst hos kung.
And he served for the king.
Han var en gudfruktig man.
And he was a godly man.
Han klagade inte.
And he didn't complain.
Han accepterade Guds vilja.
He accepted the will of God.
Han tjänade helhjärtat.
Wholeheartedly.
Men han hade övertygelse
att
inte äta av kungens mat.
Not to eat from the food that the king gave.
I Daniel 1:8.
In Daniel 1:8.
Och det var inte för att han var kräsen.
Not because he didn't like it.
Utan det var därför att den maten var inte enligt den judiska kosher maten.
But because this was not the Jewish kosher food.
Så han ville inte bryta lag.
So he didn't want to break the law.
Så han sa, här går gränsen.
So he said, this is the limit.
Sen skulle de tillbe, eller man skulle tillbe en staty.
And then they were to worship a statue.
Som var en symbol för kung.
Which was a symbol of the king.
Och han sa, nej, där går gränsen.
He says, no.
Nej, jag äter inte kungens mat.
I can't eat the food of the king.
Det är emot lag.
That's against the law.
Jag faller inte ner och tillber någon annan än himmelens Gud.
And I won't fall down and worship no one but the God of heaven.
Men i övrigt så tjänar han.
But for the rest he served.
Den dagen kom, när perserna tog över Babylon.
And the day came when the Persians took Babylonia.
Och han blev bortförd.
And he was taken
till en ny plats.
Till
ett nytt kärl.
He was brought to a new vessel.
Och så småningom vet vi också att hela nationen kom tillbaks till Israel.
Then we know that eventually the whole nation came back to Israel.
Job, ja.
And what about Job?
Han levde rättfärdigt.
He lived righteously.
Svårigheter drabbade honom.
He had difficulties.
Trots detta.
Although.
Eller kanske faktiskt till och med på grund av det.
Maybe because of this.
Men vänta nu. Det är ju inte rättvist.
But wait a minute, this is not fair.
Nej, inte i vårt perspektiv.
No, not in our eyes.
Men han blev prövad för att han levde rätt.
But he was tested because he lived a correct life.
För att Gud ville visa för Satan.
And because God wanted to show Satan.
Någonting mer.
Something more.
Att han har låtit någonting bo i Job.
That he had allowed something to live in Job.
Som den här världen inte förstår.
Which this world can't understand.
Och han gick igenom alla tänkbara prövningar.
And then went through all sorts of trials.
Han var missförstått.
And it was misunderstood.
Och det var en massa människor där som hade smarta råd till honom.
And so many people around them had good advice.
Men alla råd var fel.
But all these advice were wrong.
Gud tog allt ifrån.
And God took everything from him.
Men han gav inte upp.
But he didn't give up.
Och vad hände?
And what happened?
Gud befriade också honom.
God set him free.
Sin situation.
From this
situation.
Han välsignade
honom. Mer än tidigare.
More than before.
Och så fick han tre döttrar på slutet.
And then he had three daughters.
Det var roligt. Det är det sista som står i boken. Han fick tre döttrar.
And it's funny because in the book that he had three daughters.
Men de här tre männen, vi kan placera dem när som helst eller var som helst i historien.
But these three men, we can place them just at any time of history.
Och vi kan placera oss själva var som helst i historien.
And we can put ourselves anywhere in history.
Hur skulle vi agera om vi hade levt då och då eller där och där?
What? How would we have acted if we had lived here in this place at that time?
Vi vet inte.
And we don't know.
Och vi behöver inte spekulera.
And we don't have to speculate.
Men de här männen använder som exempel.
But these men were used as an example.
På någon som var rättfärdig.
Of someone who was righteous.
I en tid då nationen hade gått så långt i sin ondska.
at a time when the nation had gone so far in evil.
Det fanns ingen nationell omvändelse.
But there was no way that the nation could repent.
Så den rättfärdigheten.
He said that this righteousness.
Den räddar dem själva.
That righteousness saved them.
Men inte någon annan.
But no one else.
Och det är inte nog att vi ska tänka själv.
And it's not so that we should be selfish.
Men vi lever i en ond tid.
We live in an evil time.
Gud vill tömma oss från kärl till kärl.
And God wants to empty us from vessel to vessel.
Han vill leda oss till olika platser och situationer.
And he wants to lead us to different places.
Vi protesterar.
We protest.
Ibland hör vi.
And sometimes in that way.
Gud säger, jag har någonting stort.
And God says, I have something great for you.
Precis som de här männen.
Just like these men.
Levde i en ond tid.
Lived in at an evil time.
Den ena slutade med dom och han räddades genom en båt.
It was saved by a boat.
I det andra fallet så var det ogudaktighet som ledde till en invasion.
Another case was the ungodliness that led to an invasion.
Men Gud befordrade honom mitt i fångenskap.
But God promoted him in his captivity.
Och i det tredje fallet så var det svåra prövningar.
And the third one was a great difficult trial.
Och dessutom missförstådd mitt i allt.
And then being misunderstood in that.
Men Gud vände allt till det goda, till det positiva.
God turned it all around to something positive.
Så gör Gud.
That's the way God
works. Han har olika kärl för oss.
And he's different vessels for us.
Redo.
Ready.
Det är även jag har ett kärl här som jag passar.
But we say, well, I have this vessel. I'm okay here.
Jag vet hur jag ska vad jag ska säga.
And I want to say.
Jag vet hur jag ska uppföra
mig. And I want
to. Och jag kan till och med göra det jag ska göra i min egen kraft.
And I can even do what I am to do with my own strength.
Gud säger, jag vill någonting mer än det.
But God says, I want something more than that.
Jag har någonting större för. Och det här är där vi befinner oss alla. Jag vet inte hur sen tiden är.
I don't know how late the time is.
Jag tror att den är sen.
I think it is late.
Vi kan leva ogudaktigt i den här tiden.
And we can live a godly life in this age.
Och det är ett privilegium.
And it's a privilege
att få göra.
To do that.
Gud är densamme.
God is the same.
Igår. Idag och för evigt. Det säger Hebreerbrevet
13.
Vi tror på det.
And we believe it.
Vi tror att vår framtid är ljus.
We believe that our future is bright.
Inte på grund av att världen går i rätt riktning.
Not because the world is heading the right way.
Utan på grund av att vi tror på och förtröstar på den levande Gud.
But because we believe it and trust in the living God.
Därför tror vi.
And that's why we believe.
Att Gud har stora planer för oss.
That God has great plans for us.
Herre, vi tackar dig för de här tankarna.
Lord, we thank you for these thoughts.
Herre, vi vet inte vad du har för planer för oss.
And we don't know what plans you have for us.
Men vi vet att de planer du har är underbara.
But we know that the plans you have are wonderful.
De är stora.
They are great.
Fantastiska.
Amazing.
Och vi tackar dig för det privilegium som det innebär.
And we thank you for the privilege it means.
Att få leva gudaktigt i denna sena tid.
To live a godly life in this late day and age.
Du är inte anständig till person.
You are not a respectable person.
Du räddade Noah.
You saved Noah.
Du bevarade Daniel.
And you preserved Daniel.
Och du upprättade Job.
And you restored Job.
Och du gör detsamma för oss.
And you do the same thing for us.
Tack Jesus för din godhet.
And thank you God for your goodness.
Vi ber dessa ting i ditt namn.
And this is praying on him.